Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, det där var en riktiga hejare på griller.
Ja, det där var inte dåligt alltså. Du, det påminner mig om en sak. Det är dags för nästa gren i vårt eget lilla OS. Isdans, Arne.
Hur ska det gå till? Vi har ju vare sig skridskor eller is. Alltså.
Hörru, is. Det har vi väl. Det vet du väl. Så. Nu kan du dansa. Ja. Och vi andra, vi ska inte titta vare sig på Arne eller någon skridskois, utan vi ska titta på Beach Is. Och himmel, vad dumt.
Ja, lite annorlunda start på det här sportutsnittet, Jens.
Ja, krysch. Ja, fenomenalt. Björn Schiffs och Arne Hägerfors i härlig kombination. Ja. Vilken härlig kombination det var.
Och grattis, Arne. För just den här veckan så fyller Arne Hägerfors 80 år. Och vad han har betytt mycket för så många utav oss. Ja, du har ju, och även jag, men du också som expert väl jobbat med honom.
Ja, nästan den första jag jobbade tillsammans med. I samband med både Allsvenskan och Premier League-program och en som man ju innan dess har sett upp till och som man har så många gemensamma minnen med, om man kan säga det som så, när han har kommenterat stora evenemang för svenska folket och man har suttit och lyssnat till hans röst och otroliga fyndigheten, språkliga rikedomen, det är fyndigheten ihop med språklig rikedom tycker jag är hans signum.
Och sen tajmingen också, som kommentator. Jag vet inte vad man ska plocka fram som främsta godbitar nu när vi känner lite extra kring Arne Hägerfors kopplat till hans 80-årsdag. Men några saker som poppar upp direkt är ju det här vi hade med Börje Salming, Canada Cup 76 och Standing Ovation. Och dessutom Maradonas mål förstås, som du hade med i den kärlekspungen.
Ja. Helt underbar kommentering som leder fram till det.
Maradona. Magnifik uppvisning. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Har ni sett något liknande? Det här är VM:s mest fantastiska mål hittills. Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det. Diego Armando Maradona. Vilken uppvisning.
Vad har vi mer då?
Bernt Johansson, cykel.
Ja. Just det, såklart.
Den är stor. Och den har jag ju själv, vi har ju suttit på några bilresor med Arne och det finns ju få som är duktigare historieberättare än vad Arne är. Det är inga problem.
Jag kan köra mitt 4 timmars program om du vill. Så prata 4 timmar i sträck i bilen. Ja.
Hur underhållande som helst. Ja. Fast man kunde ha hört en och annan historia för andra eller tredje gången och sådär. Men han beskrev ju sig själv och beskrev sig själv som Alexander Lukas. För den som inte kommer ihåg vem Alexander Lukas var i Kalle Anka.
Hade tur, va?
Hade tur, mycket tur. Och menar att den här Bernt Johanssons cykelguld, väldigt oväntat för övrigt, tror jag inte han var bokad på, utan det var liksom, det var någon vakans där och det kan du rycka in ungefär, och så blir det ett,
det kommer ändå inte hända någonting.
Precis, och så blir det ett historiskt OS-guldreferat av det hela.
Han har redan uppgått för 45. Han är olympisk guldmedaljör, för nu kände vi ändå inte hända någonting.
Nej, titta.
Inte en cyklist.
Vilken är det?
Vilken är
Vilken underbar bild. Vad skönt det är med poliser ibland. Bernt Johansson med ett leende på läpparna. Han skakar på huvudet. Han kan inte tro att det här är riktigt sant. Han fattar att göra det. Han tittar sig bakåt. Inte finns det någon där. Och händerna i skyn och in över mållinjen. Och nu finns mästare Bernt Johansson, Sverige.
Nej, ja. Det är många fina minnen.
För oss känns det som att, jag tycker det känns som att Arne är näst störst i den svenska tv-sporthistorien. Alltså när det gäller magnitud, folkkärhet, kanske efter Hyland då. Vi kommer ju inte ihåg Hyland, du och jag, på det sättet. Men det här har man ju förstått att det var enormt.
Ja.
Och en annan tid förstås också. Även Arne en annan tid mot nu, men ändå så oerhört stor. Som aldrig kommer hända igen, med tanke på hur det ser ut i mediasamhället nu.
Och alla de stora evenemangen var ju Arne en del av, mer eller mindre, i sportslig väg. Och så sedan att dessutom kunna ta den kunskapen in i nöjes, på nöjessidan också, i det klipp som var här i alldeles i början.
Som också påminner om Hyland.
Ja, just det, har du.
Med Hylands hörn och så.
Ja.
Men vi kan väl tipsa om kärleksbombningen av Arne, för den är gjord sen tidigare. Avsnitt 141.
141.
Alla älskar Arne. Heter avsnittet. Och det passar väl bra som en hälsning då.
Verkligen. Alla älskar Arne. Ja, vem? Det stämmer bra in.
Trots Sporthusets specialstart, vi har inte glömt veckans intronotiser från er lyssnare, kommer här. Och vi börjar med veckans Wayne. Gretzky-rekord. Under sina första fem NHL-säsonger för Edmonton Oilers gjorde Gretzky totalt 356 mål. Och apropå rekord så pratade vi simning och Sara Sjöström en del i vårt senaste avsnitt. Sara som innehar världsgården på flera distanser, men på 400 meter fritt långbana har vi nybliven australiensisk rekordinnehavare. Den olympiska mästaren på distansen Ariane Titmus simmade in på den passande tiden 3, 56 och 40. 356 som 356 från den mest gyllene generationen födda 1956 i svensk idrott är Björn Borg, Ingmar Stenmark, Thomas Wassberg. Ett par har ju tyvärr lämnat oss redan, Frank Andersson och Linda Haglund. Porsche 356 var den allra först reguljärt producerade Porsche-modellen och har haft framgångar som racingbil, bland annat vinst i sin klass i debutloppet Le Mans i början av 50-talet. Och i vintras genomförde amerikanskan René Brinkerhoff sitt projekt 356 World Rally Tour genom att köra en kraftigt ombyggd just Porsche 356 på alla kontinenterna. Avslutade genom att köra, ja visst, 356 miles på Antarktis med skidor istället för hjul. När Cristiano Ronaldo nyligen passerade Pelé som fotbollshistoriens främste målgörare så kom plötsligt under intervju brasslegendaren på: när jag satt åt frukost i morse så kom jag på att jag faktiskt gjort fler mål än de som registrerats. Närmare bestämt 356 fler mål. Men jag är säker på att det inte är några problem för Cristiano att göra ytterligare 356 stycken. Här i Sporthuset har vi i alla fall koll på siffrorna, inte minst tillsammans med er lyssnare som bidrar vecka efter vecka. I detta intro kom passningarna från Jörgen Eksvärd, Anders Olsson, Pontus Karlsson och Martin Paulsson. Tack alla ni där ute som bidrar till Sporthusets framfart. Här är avsnitt 356. Tommy Åström här och Jens Fjällström där, väldigt nära varann på ett hotellrum i Göteborg. Du var lite imponerad över riggningen.
Mycket imponerad. Det är sällan man har så här maffiga skrivbord på ett hotellrum. Det brukar vara någon liten smal skiva som är fast förankrad i väggen. Men det här bordet är både långt, brett och gick dessutom att flytta ut. Så det känns som ett konferensrum.
Jag sa ju det när jag bokade, att om jag säger Sporthuset, vad tänker ni då? Nej, riktigt så var det inte. Men, nej, men, och vi ska få ytterligare en person in här om en stund, hoppas vi. Hon som ska in har problem med tåget just nu. Men du, det är ju EM-feber, det får man kalla det, runt det svenska fotbollslandslaget. Och det är riktigt kul att kunna säga det på damsidan. Och visst känns det som att, undrar mig, det här är första gången någonsin ett år, 2022, som dammästerskapet är någonting som många kanske ser fram emot mer än herrmästerskapet. Att den svängningen, det beror ju såklart delvis på att, eller ganska mycket på att Sverige inte kommer vara med på herrsidan. Men att det äger rum samma år, vi har ju senare i Qatar fotbolls-VM, men också med tanke på allt som är runt Qatar och sådär. Nu när vi får det här, och det är på vintern och så. Och nu kommer det på sommaren och Sverige är med och det är mer som det ska vara.
Mm. Ja, jag håller definitivt med om det. Och det svenska damlandslaget också tillhör favoriterna. Jag tittade igenom UEFA hade på sin hemsida, så hade de en skribent från varje land, och alla skribenter från de 16 olika deltagande länderna i det EM som är här nu till sommaren hade fått utse sin favorit. 6 journalister namngav Sverige som huvudfavorit. Spanien 2 på 4, och så sedan så tror jag det var Frankrike och England, 3 röster var det. Så det säger ju någonting, och det gör ju att storheten på mästerskapet också, när förväntningarna är så höga.
Du kan ju de här gängen, för du kommenterade ju det senaste mästerskapet OS på TV igen. Så spännande att höra. Vi hörde ju förra veckan Hanna Marklund som gav sin bild med olika, hon pratade mycket om värdnationen England och så vidare med ny förbundskapten. Vad känner du då kring det som kommer nu med start på lördag för svensk del?
Mm. Att det blir en definitivt en ny situation för landslaget. Nu när jag var uppe och jobbade i Stockholm på derbyt häromdagen, Djurgården-Hammarby, så satt jag på Kastrup och pratade lite grann med målvaktstränaren som var på väg att flyga iväg, och så sedan så några av spelarna också. Och man hör ju även dem säga att situationen är ny för oss. Vi vet inte riktigt hur vi ska klara av att hantera den. Så att de känner trycket, de känner förväntningarna. Visst, de fick träna på det här i samband med OS förra sommaren, med att gå hela vägen fram till en final. Nej, så jag tycker att kvaliteten finns i laget för att kunna nå hela vägen. Och jag gillar Sveriges sätt att spela på.
Hur är det?
Ja, till att börja med så är det ju en hel del eget bollinnehav, men förhållandevis rakt, för det finns en topptrio längst fram nästan oavsett vem Sverige sätter där, som är både snabba i internationellt måttmätt och direkta och vassa i sin spelstil. Sätt de tre där uppe i spel så fort som möjligt, så är liksom Sverige ett av de mest underhållande och färgstarka lagen när det handlar om både profil, teknik och spel. Och det tycker jag är skithäftigt.
Och det är lite ovant i fotbollssammanhang.
Det är det. Ja. Sen finns det, tycker jag, en sammanhållande länk i Sverige i form av Caroline Seger. För varje lag som ska gå långt i ett mästerskap, i en serie, behöver en ledare. En ledare som kan leda ute på planen. Och där tycker jag Caroline Seger har en unik roll. Och har hon, för att vara den där naturliga ledaren och känna i det egna ledarskapet att jag kan säga precis vad som behövs i de olika situationerna, så behöver det gå lite bra för henne själv också. Mm. Och där tror jag
att hon ska bli trovärdig, menar du? Eller?
Just det. Ja. Hon kommer inte vara ifrågasatt. Men för att man själv ska känna sig jag har det fulla förtroendet, jag har det fulla mandatet, så vill man också som ledande spelare spela bra. Mm. Och därför säger jag att Sveriges framgång kommer att gå delvis hand i hand med Caroline Segers framgång.
Intressant.
Mm. Och så sedan så tycker jag nog att det som man kunde sätta några frågetecken till när vi såg det svenska landslaget gå hela vägen fram till finalen i OS, är väl också snabbheten på mittbackarna. Där jag tycker att det inte är beskaffat på högsta nivå. Ilestedt är jättebra i många delar av spelet, men går det kvickt och kommer det snabba spelare in bakom ryggen där, så är det inte alltid så kvickt i vändningarna, om jag uttrycker det som så. Så där finns väl några orosmoment.
Det blir prövning direkt med Nederländerna ju. Det, jag menar, det var väl en av de tre EM-nationer, alltså det var ju bara tre Europanationer i OS?
Ja, vilket innebär ju att konkurrensen här på ett EM är ju klart mycket knivskarpare än vad det var i OS. Och tänk att bland de här 16 journalisterna var det ingen som la sin röst på Nederländerna, som definitivt är en tänkbar kandidat till att vinna. Man ska veta det att av 12 EM som har spelats på damsidan har Tyskland vunnit 8.
Mm.
8.
Så även där kan man använda det här Gary Lineker-citatet. Hur det lyder nu igen?
Ja, att
fotboll är ett spel som
22 spelare som jagar en boll och Tyskland vinner.
Och slutar vinna Tyskland.
Är det så? Låter det rätt. Men jag håller fast vid en grej som jag tog upp i samband med att OS-fotbollen skulle dra igång för en sommar sen. Och den gäller för mig fortfarande. Om damfotboll vore en aktie, skulle jag köpa den direkt. Jag tycker det stämmer överens med det du började med egentligen. Tänk att det här dammästerskapet, Europamästerskapet, känns hetare.
Mm. Om vi går ut på Avenyn som ligger där borta, enkät på Avenyn.
Ja.
Vad är ni mest sugna på? Så för första gången ett år så vinner dammästerskapet.
Ja. Så är det faktiskt. Och jag tycker också att i det ligger nog också att här diskuterar vi, och det gjorde vi med Hanna Marklund för en vecka sedan också, kring tänkbara vinnare. Och när de tänkbara vinnarna som man radar upp bland 16 lag är mer än en handfull som kan vinna det hela, så finns det liksom en bredd i konkurrensen. Och så vet tusan om det har varit på något motsvarande sätt tidigare. Och det bidrar ju också till att det känns öppnare, känns intressantare. Man vet att vilka lag som än kommer gå fram till en semifinal, så kommer det vara bra lag.
Bra övergång till att jag tänkte att vi skulle höra. För när vi hade Jennifer Wegerup som gäst för en tid sedan, så gav hon en liten snabb översiktsbild över damfotbollens utveckling utifrån den bok som hon skrev för ett antal år sedan,
ja,
som heter Damelvan, där man verkligen får se vandringen från att kvinnor inte ens fick spela fotboll.
Det var indelat i 11 kapitel. Genom 11 spelare så skildrade jag hela damfotbollens historia. Det var väldigt intressant. Den första var för en kvinna som redan på 1930-talet spelade fotboll i Sverige. För det, redan när herrfotbollen föddes, så var det många kvinnor som ville spela fotboll. Men de fick inte. De svenska männen, även liksom ett land som Sverige förbjöd det i Göteborg, samlade stadens mäktiga män och sa till kvinnorna att det är ingen lämplig sport för kvinnor. Möjligen kan hålla på med simning och gymnastik och ballett. Vissa var ju helt mot att kvinnor idrottade. Mm. Det växte ju fram där i början av 1900-talet samtidigt med rösträttsrörelsen och allting. Och sen tar det faktiskt ända till 60-talet. Då är kvinnans ställning så pass stark i det svenska samhället, och då går det inte längre att hålla tillbaka. Men du har ett halvt sekel, kan man säga, av förlorade drömmar och spelare. Så du intervjuade den här Hedvig som är död nu. Och sen gick vi då via Per Sundhage, Anette Börjesson och till dagens spelare. Så väldigt intressant. Lite deprimerande, men väldigt intressant. Och det svenska förbundet var ju otroligt emot damfotbollen och hoppades att det skulle vara en dagslända, som de kallade det. Och man utredde även, tillsatte en utredning för att ta reda på om brösten kunde ta skada av slag och stötar och hårda skott.
Ja, det är en annan tid, kan man säga.
Det är en annan tid, och det är ändå inte så himla länge sedan, men det har hänt mycket.
Mm.
Det är verkligen intressant är också att just 2005 var det ju EM i England. Jag var på det mästerskapet och bevakade det, och det var väldigt lite intresse i England. I Sverige hade vi ändå skickat många journalister. Man tog ju ändå redan damfotbollen på allvar då, men jag kommer ihåg att vi gjorde någon grej av det. Vi var ute på ett köpcentrum i Manchester och ingen visste typ att det pågick ett EM. Så den stora skillnaden är ändå vad som har hänt på internationell nivå.
Det man förstår när man får perspektivet här beskrivet av Jennifer är ju att damfotbollen befinner sig ju på en utvecklingsresa där kurvan fortfarande pekar mer uppåt än vad den egentligen gör på här sidan, vilket innebär att på 5 år händer det mer och kommer att hända mer, helt logiskt, för att historiskt sett har man inte hunnit fullt så långt som man hunnit på här sidan, av förklarar jag själv, för att man inte har hållit på lika länge.
Apropå din aktie.
Min aktie, där har vi den.
Men det som är speciellt,
var köper man det?
Ja, var köper man det? Men, och det är en del andra sporter, där, alltså andra lagbollsporter där damerna har legat längre fram. Alltså det är handboll framförallt, men jag tänker även på kan vi chippa in det här också i diskussionen volleyboll, som, där det går så bra just nu för Sverige förresten. Grattis till svenska landslaget igen här får vi säga då, med Bella Haak i spetsen. Ny framgång, tog sig upp till det här Golden League på Europasidan. Vann mot Portugal i finalen i Silver League. Så efter den här EM-slutspelsframgången, första slutspelet på 38 år, de gick i kvartsfinal i fjol, så är de alltså nu vidare här också. Men där har mästerskapen mycket tidigare, känns det som, varit långt framme i volleyboll och handboll. Så på något sätt så är fotbollen har varit en sån sport som har varit någonting för männen på ett annat sätt.
Ja, och kan man tänka sig också att om fotbollen har varit större så har det också resursmässigt lagts ner mer, att utvecklingen där har nått längre och därmed att gapet till damsidan fortfarande finns det.
Men din aktie, Jens, för jag menar, det är mycket snack om det här med fördelning av pengar. Det blev ju ett avtal med i Svenska fotbollförbundet nu hur det här ska fördelas. Och Svenska fotbollförbundet har ju, sägs det i alla fall, försökt driva på mot den totala prispengen också. Att man ska sträva mot att det blir jämnt bland herrar och damer i framtiden, alltså från UEFA.
Ja.
Men så är det ju verkligen inte. För att den totala prispotten här, 160 miljoner kronor från UEFA till alla nationer under EM. Och det låter ju för sig mycket, men på här sidan, över 3 miljarder. Över 3 miljarder. Som totalsumma.
Kalkylator.
Ja, precis. Vad blir det? 5% eller någonting?
Knappa 5%.
Just det.
Så att säga att det är en lika fördelning. Det är en bra bit upp till dess.
Ja.
Ja, det är någonting att jobba på definitivt.
Sporthuset 356.
Ja, men vad tycker du om stolen där? Funkar den, Camille, eller?
Jo, men det tycker jag. Jag är inte så kräsen. Hoppas att jag når upp till mikrofonen bara så att jag hörs bra, men det tror vi, va?
Välkommen till rum
4105.
Ja, 4105, imponerande koll. Camilla Nordlund, tillbaka i sporthuset. Underbart att ha dig tillbaka. Vi är ju på Allsvensk, eller du är på lite turné här. Jag kom från Fridrott i Karlstad till Göteborg, du kom från
Stockholmsderbyt.
Jag måste ta några ord om det här med jämnheten i Allsvenskan. Det är ju, du är ett timeout-tecke, Jens.
Ja.
Alltså, vadå, gör något fel eller?
Jag vill ha en taktisk timeout.
Okay.
Jag vill ha tid att kunna göra någonting. Nej, men både jag och Camilla var ju på samma sändning, samma match, och det kändes som att en gräns passerades i samband med derbyt Djurgården-Hammarby, nämligen i form av där lagen med hjälp av sina målvakter åstadkommer två stycken taktiska timeouter var. Någon lite känning här någonstans, och så sen så medicinska teamet in. Och fyra sådana taktiska timeouter i en och samma match känns som där passerades en gräns. Och jag tror när vi kommer till dam-EM, herr-VM och har passerat de två mästerskapen, så tror jag vi kommer att se ytterligare flera sådana exempel. Och det börjar vara hög tid till att ta tag i den problematiken och hitta sätt att inte tillåta att det sker. För just,
och du har
nu
haft den spaningen tidigare i sporthuset.
Ja, så därför känner jag mig lite tjatig, men då blev jag glad när Camilla kom in rusandes och viftade med armarna och sa att hon var läst på de här taktiska timeouterna också.
Ja, men det känns ju som att det är ju nu så uppenbart att det just är taktiska timeouter det handlar om. Att, det, liksom att lagen inser att det här är ett sätt att köpa sig tid, att hinna samla sina trupper. För det är också det som alltid händer under de här, när målvakten då helt plötsligt får lite ont någonstans, att lagen samlas blixtsnabbt.
Ute hos sina tränare,
exakt,
får direktiv.
Och får direktiv och så vidare. Och det är ju sällan i inledningen av matchen vi ser det här, utan det är ju slutskedet när det börjar dra ihop sig, när det händer någonting. Så att det är helt klart att du, Jens, är inne på någonting där som man behöver se över. För det är ju att ändå tillskansa sig en fördel,
ja, jag
som
tror
man
inte
egentligen inte har riktigt rätt till. För man har ju inte rätt till den timeouten egentligen.
Nej, det finns ju inte i regelverket. Nej. På det sättet. Men det finns kryphål som man uppenbarligen lyckas använda sig av. Och jag tror inte det är bra för evenemanget som sådant, för sporten som sådan, att det används på det här sättet. Det drar ner tempot, det förstör egentligen spelet. Och då kan man ju säga, men vad skulle kunna vara tänkbara sätt att komma åt det? Jag menar, får en målvakt en skada, så är ju det heligt just nu. Det vill säga man bryter spelet till dess att målvakten har fått i ordning på kropp eller utrustning. Alternativ skulle ju vara att ja, men man får ha sin reservmålvakt hela tiden aktiv. Och skulle det ske någonting där målvakten behöver behandling, ja men in med reservmålvakten. Man behöver inte hantera det som ett byte.
Nej.
Men då liksom, ja men då har 15 sekunder på det ut och så ser han så in med en annan keeper. Mm. Det hade ju kunnat vara en grej. Ja, har ni några andra?
Nej, men det är ju en svår grej, eftersom det är svårt att säga nej, jag tror inte egentligen att du är skadad nu vid Del Zetterström eller ja. Vem det nu ja. Är. Utan såklart måste man ju ta alla skador på allvar om någon signalerar för en skada. Så det är svårt att så här, syna det. Men kanske som du är inne på, att man då i sådana fall får målvakten kliva av och så får man in med andra målvakten. Och då skulle det såklart bli väldigt mycket mindre attraktivt att ta ett sådant taktiskt byte, för då får du ju inte den effekten du vill ha. Du får inte den här tiden att samla dig. Och dessutom då ska du in med en målvakt som inte har varit inne i matchen. Mm. Så det skulle ju såklart ta bort det, tänker jag.
Det här med att inte ha samlingar.
Mm.
Skulle inte det vara lättare? Ni får inte samlas, för de har ju tappat effekten, va? Eller?
Ja, men hur gör man då om man ändå liksom spelare vill springa ut och dricka lite? Eller som nu när vi har haft, när det har varit väldigt varmt, det kanske behövs drickas, det behövs fyllas på lite grann. Ska man då också förbjuda det eller bara rada upp flaskorna så att de inte kommer för nära så att de kan prata med varandra? Det blir ju också märkligt liksom.
Jag tror det blir som en gråzon som också kommer att... Så därför är jag ute efter någonting rent...
Är det ett möte eller inte där borta?
Precis, för rätt vad det är det så att... lagkaptenen snabbt ut hos tränaren och så sedan så har lagkaptenen mötet istället mitt inne på planen. Mm. Alltså förstår du? Mm. Man vill hitta ett enkelt och rent sätt att åtgärda det på, där det inte bara uppstår nya kryphål.
Men vi känner ju väl till fotbollen, att förändringar går inte fort.
Nej. Men jag vet inte vem som löser det här. Är du våra lyssnare? Hör av er via @sportisen på Twitter, Sportisen podcast, Instagram och vår hemsida. Kom med lösningen. Hur ska vi få bukt med det? För det är inte bara ett allsvenskt fenomen nu, eller hur?
Nej, absolut inte.
Lika stort ute kanske i internationella världen då.
Ja, och det, du kan ge det på att var och vartannat lag har en signal för när den här taktiska timeouten behövs. Och, så vi kommer att se mer av det.
Men Jens, du har gett mig en uppgift nu ju.
Mm.
Här, resten av säsongen, så ska jag nu hålla hög öga.
Bra.
Säger man så. Ja. på målvaktstränarna, på tränarna överlag, och se om jag kan lyckas hitta något tecken.
Vart är signalen?
Ja, vart är signalen? Alltså, det vore ju jättespännande om man lyckades lokalisera den. Ja.
Är det olika typer av signaler? Alltså, hur ska Camilla leta? Har du några tips?
Vattenflaskan till målvakten, eller vad är det för någonting som
kommer sluta med att jag kommer signaler. Inte se en minut av matchen i sig, utan jag står bara och spanar på bänkarna och ser om det kommer någon
olika mytiska
förtäckt signal där. Nej, han ville bara dricka.
Ja. Veckans surr.
Men nu efter den här timeouten så måste jag bara ta det här med att, är det inte märkligt ändå med Allsvenskan i fotboll? Det är en speciell serie det här. BK Häcken, som många trott på i många år, nu är de just nu i alla fall i ledarposition inför den här omgången som kommer nu. Och de har alltså 55 miljoner eget kapital och Malmö FF har 600 miljoner eget kapital. Ofta brukar det ju ändå ute i fotbollseuropa gå hand i hand. De som har mest pengar, inte alla år men över tid, är också de som blir mest framgångsrika. Och Malmö är ju överlägsen detta. De har ju alltså, och det är klart, de vinner ju, de har ju vunnit, vad är det, 6 av de 9 senaste. Men de vinner ju inte överlägset, och hoppet ner till de andra, de har väl 150 miljoner, alltså Norrköping och sen kommer Djurgården. Och nu är det faktiskt så att de här, så på tabellen här, de här lagen som har, det är lite haltande tabell, de lagen som har hängmatcher, om de vinner, då är ju Malmö 8 eller 9 efter den här omgången, vilket det känns helt osannolikt. Och då är det lite svårt att få ihop det då, hur det kan vara på det här sättet i Allsvenskan. Det är ju väldigt kul för oss som jobbar med det, eller hur?
Ja, men man älskar ju att det inte är så förutsägbart. Mm. Det gillar man ju ändå, men när man Malmö-supporter så är man nog oerhört besviken på den här inledningen av säsongen. De hade ju 3 raka förluster där ett tag. Bara det känns ju ovanligt för Malmö FF. Och nu också så förlorar man senast mot GIF Sundsvall. Det laget som alla har tippat ska åka ur allsvenskan den här säsongen, och de har ju inte direkt visat upp någonting som tyder på annat, om man ska vara lite hård. Vi vet att de har haft enorma problem med skador, men ändå, titta på den bänk de har. Den bänken är ju motsvarande många andra slags startelva i kvalitet. Mm. Så då är det frågan, vad är det som inte stämmer? Vad är det som inte funkar när man dessutom då sitter på den enorma fördel vad det gäller kapital?
Jag tror det här är ett av de få åren där Malmö FF inte vinner. Jag har haft dem som guldkandidater när jag gick in i den här serien, men jag är på väg att släppa det favoritskapet. Jag tror det här är året när Malmö FF inte vinner. De må ha den bästa truppen, men de har inte de bästa idéerna. När jag söker nu och tittar liksom, okej, vad finns det för grundprinciper i deras spel? Det är ganska lätt att hitta när du tittar på Djurgården, när du tittar på Elfsborg, när du tittar på Häcken. Så kan jag ganska snabbt räkna upp 1, 2, 3, 4 saker som ständigt är återkommande i deras spel. Och när jag tittar på Malmö FF så tycker jag inte de sakerna finns på plats. Där är liksom en problematik. De har inte det bästa arbetssättet. Och det behöver man också ha för att klara av att vinna SM-guld. När man åker mellan olika formationer, ibland trebackslinje, ibland fyrbackslinje. Vid det här laget tycker jag att de borde veta vad det är de vill använda sig av. Sen har vi den här skadeproblematiken som hänger ihop med den här föråldrade spelartruppen. Som kommer att vara ett fortsatt problem. Jag tror inte vi är förbi det, för grejen när Malmö FF brukar få sina skador, det är efter deras tuffaste period, och den är att vänta.
Som inleds nu ju,
precis,
till veckan.
Vilket innebär att om det har varit mycket skador på våren, det kommer att vara mycket skador resterande del också. Så det, och vilket gör att då känner jag liksom att nej, jag tror de kommer att ha full huggning med att få ihop det och spel i Europa parallellt med allsvenskan, att det inte kommer att leda till det som skulle. Det som skulle kunna rädda Malmö FF, det är om övriga klubbar visar sig vara inkompetenta, om jag får uttrycka mig så, det är ett hård ord, men att ta vara på det här tillfället.
Så var det lite förra året ju.
Det var ju det. Och nu är ju tillfället.
Men över tid är ute efter också, över tid. Okej, de vinner oftast. Men borde det inte vara ett dunderryck? Eller är det här att man inte kommer till den här jättehyllan ändå av att kunna köpa spelare som stänger serien, om man säger så? De kan inte köpa spelare, toppspelare ut i Europa. Är det det som gör att de inte gör 10 poäng varje år som Bayern München?
Alltså jag skulle nog vilja säga att jag tror mer på arbetssättet, om jag ska vara ärlig. Visst, och hade de fått ännu bättre spelare så hade det gapet varit större. Men jag tror där de behöver börja, det är arbetssättet.
Där är Jeremejeff. Här är Berggren. Och här är Jeremejeff en gång till. Och nu räddar han en gång till Tim Rönning. Och Jeremejeff får chansen, och nu gör han mål. Åtta i rad för Alexander Jeremejeff.
Ett levande exempel på det som du pratar om, Jens, också, det här med att det handlar inte bara om vilken spelare, Alexander Jeremejeff. Mm. Jag menar, när han var i Malmö FF, det funkade ju inte. Men nu är han har ju slagit några alla tiders rekord, ut mål 8 fighter i rad, det har inte hänt sedan Agnes Simonsson på 60-talet. Och BK Häcken plötsligt då, kan de hålla hela vägen? Många säger om Häcken, nej, de kan inte vinna. De har inte vinnarkultur. Men kan det vara dags nu?
Jag var ju på dem förra året och tänkte, nu är det
många
dags.
Många gav ju upp inför det här året, och det är då de gör det.
Ja, det är nästan alltid så med Häcken, tycker jag. Att de säsonger man förväntar sig något av dem så underpresterar de. Men de säsonger man inte förväntar sig så mycket, då jäklar.
Men jag tycker om, när jag ser Jeremejeff nu, så ser jag en spelare som mer eller mindre alltid när bollen kommer in i straffområdet och det vankas en målchans, så är han där. Och det är en jätteskillnad. Och det tror jag är någonting han har lyckats med. Högmo har lyckats med. Teamet runt omkring Jeremejeff har lyckats med. Och det tror jag liksom ganska många forwards kan lära sig av. För han ville ha bollen, var ute, var skön i spelet, sånt där. Men att det viktigaste som forward, du mäts efter mål. Och då får du se till att vara på plats och tro på de tillfällen som dyker upp. Och det, den tron är ju just nu bergstark alltså. Mm.
Sen måste man ju också lite grann, tycker jag, hylla Per Mattias Högmo som ju...
Eller Per Messias, som man kallar
det
till Djurgården.
Exakt, det jag ska komma till. Fan, du tog min Tommy. Nej, men att han var ju väldigt framgångsrik faktiskt den perioden, den förhållandevis korta perioden som när han klev in i Djurgården. Och nu när Häcken skulle värva en ny tränare så använde man ju sig av ett externt företag för att verkligen så här... bocka av vilka kriterier vill vi ha hos en tränare, vad ska de uppfylla, vad ska de stå för, etc. etc. Istället för att bara titta på namn. Och då kom fram till att det var Per Mattias, var den profilen man
blinkade
sökte.
Blinkade i datorn liksom.
Ni ja, ska men ha exakt. Den här exakt. Och det har ju uppenbarligen gått bra.
Tinder swipe.
Exakt.
Båda
det var så det gick till.
Per Messias algoritmen.
Ja, swipa höger, swipa vänster.
Jag är lite nyfiken också när det gäller Jeremejeff, för jag tror att det går att behålla Jeremejeff. Mm. För jag tror han mår så otroligt bra för stunden. Och han har åkt iväg på ett utlandsäventyr till tyska andra ligan och vet att det blir inte alltid som han har tänkt sig. Jag tror att han vill göra om det, göra det bättre, men att kanske är receptet ändå att stanna säsongen ut och vinna någonting och ha tagit någonting hela vägen i mål. Jag vet att det inte är optimalt att byta vid vinterfönstret, men är man tillräckligt bra så tror jag det löser sig.
För det är klart att han har bud från andra klubbar, från utomlands. Det har pratats om bud från Asien som såklart skulle betala väldigt mycket mer. Men hur agerar Häcken i det här läget? Det är ju en ganska tydlig signal om man gör allt för att behålla Jeremejeff.
Vi ska ha guldet.
Vi ska ha guldet. Nu ser vi vår chans. Men om man säljer honom, alltså då visar man ju lite grann att man inte tror på det fullt ut. Och man inte är beredd att göra exakt allt för att ta guldet.
Tänk om det blir så här i den här häftiga serien att Häcken vinner före Elfsborg. Och det skulle kunna bli så. Ja, det är inte helt omöjligt. Och att hela det här gänget med mäktiga lag då, AIK, Hammarby, Malmö FF kommer, och Djurgården kommer efter.
Ja.
Vilket apropå det jag inledde med egentligen kanske inte...
Kanske ska vara glada för det.
Ja, vi ska vara glada för det, men det är samtidigt lite osannolikt med tanke på resurser och så.
Helt.
Högt i tak i sporthuset.
This guy loves the big stage. Here he comes. Second attempt, 6:16. Lifetime outdoor best for Duplantis. There you go! There you go! Arms in the air from Dad. Punching the air from the sun. Mando Duplantis. 6:16. That's what the crowd have come to see.
Det här är speciellt. 30 juni 2022, Armand Duplantis 6:16 i stavhopp, det högsta någon hoppat utomhus i världen genom tiderna. Samma arena 35 år tidigare, världsrekord i höjdhopp, Patrik Sjöberg, samma gala, samma arena. Och vilket avstamp inför VM i USA som börjar 15 juli, även om Daniel Ståhl lite överraskande förlorade mot nya unga världskastarna i diskus. När numera Stockholms Bonju Mondo visar att han är världens främste friidrottare.
Vad ryser.
Och som han tog hand om publiken efteråt.
Det var så.
Det är så. Kan det här verkligen hålla en hel karriär? Det är helt omänskligt.
Berätta.
Ja, men hur han tar då hela Stockholms stadion i famnen. upp på läktaren, kramas med alla, high fives med alla. Och sen så är det ju tv-intervjuer och så. Och sen ut på ärevarvet, långt efteråt. Folk stannar kvar, de var på väg hem då. För tävlingarna har slut, påminner lite också om Patrik Sjöberg där. Folk på väg hem, jag ropar som speaker: stanna kvar, om jag känner Duplantis rätt så kommer han ta ett ärevarv. Folk vänder ner då, på väg till bilarna, vänder tillbaka ner. Och han ger sig ut på det där ärevarvet och ger high five till samtliga som han får syn på där. Och det är autografer och det är selfies. Och han stannar alltså uppskattningsvis 2 timmar efteråt.
För helt att otroligt.
Göra sitt jobb som ambassadör för svensk friidrott, för världsfriidrotten, och inte som någon strategi skulle jag säga. Han bara är sån.
Ja.
Han bara är sån.
Nej, jag tycker han är ett unikum. Mm. Unikum i sin förmåga att vara så duktig inom sin sport, men också att kombinera det med bästa tänkbara förebilds...
Ja.
Förebildsföredöme kan man göra. Men jag gillade också det han sa, I was on a mission. Är ju ett ruskigt bra hopp, 6.03. Och när han landar på mattan då, så är det bara lugn. Oh,
det är inte slut än.
Det är inte slut än. Och det är det, I was on a mission.
Och att ändå kunna behålla sig så otroligt ödmjuk. Och jag tror att en stor del i det handlar om vilken uppfostran man har och vilken omgivning man har runt sig. Han har ju liksom sin pappa Greg och han har...
Du lärde ju känna dem mycket runt OS.
Ja, men precis. Mm. Och mamma Helena. Ja, men jag hade ju förmånen att göra det. Både träffa Duplantis och även hans föräldrar. Dels under förlägret, men sen också under själva OS. Och men ändå på kort tid så fick man ju ändå en liten relation med dem. Och mamma Helena liksom skickar sms och bara säga till om jag kan hjälpa till med någonting. Och jag menar, så bra känner vi inte, men de känns så otroligt genuina i sitt sätt att vara. Och att de är... som alla andra, alltså förstår du vad jag menar? De är inget...
Och ingen broilerfabrik, för man kan ju tro det. Om man hoppar stav upp sen de var 4, ungefär som systrarna Williams i tennis.
Exakt.
Det var ju lite mer broilerverksamhet.
Ja.
Men så verkar det inte vara, trots att han har hållit på så målmedvetet. Han har ju verkligen specialiserat sig på sin gren tidigt.
Verkligen, men det känns ju som att han hela tiden har drivits av kärleken till sporten. Mm. Och varit så liksom med sin familj nära liksom.
Det borde smitta av sig på en och annan.
Nu är det så här att du har en sminktid klockan 3 och klockan är 3:10.
Exakt, att vara lite försenad
inte, det är lite Jens-varning på den tiden. Men det är ju vårt fel här, sporthusets fel.
Jag skyller på er.
Gör det.
Tur att jag har snabba skor på mig.
Sminkningen ser förfärlig ut ikväll, så är det vårt fel.
Exakt. Jag ber att de lägger en liten grafikskylt i underkant där med en ursäkt. Exakt.
Har poddat.
Ja, vi källsbombar ditt inhopp i sporthuset med den vignett som kommer nu.
Tack snälla. Hejdå, kul att få vara med. Hej.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Påsar.
Yes.
Där kom de, bra fångat båda två.
Faktiskt, det fanns lock på den ena och dragsko, om man säger som så, på den andra. Vad är det som gäller?
Om en stund, det får du bestämma, Jens. Men först ska vi ha själva kärleksbombningen.
Ja, det tycker jag.
Minns du vad det stod på lappen?
Det är olympisk gymnastik det handlar om, och det är Carrie Strug som det handlar om.
When you mention the name Carrie Strug to me, the words that come up are hero, courageous, and someone who never gave up.
USA! 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 USA!
En hjälte, modig och en som aldrig gav upp. Orden där om Kerry Strug från den olympiska mästaren i gymnastik Mary Lou Retton. Hon som tog guld för USA på hemmaplan i Los Angeles 1984. 12 år senare skulle ett OS återigen arrangeras på amerikansk mark i Atlanta 1996. Som tv-bolaget NBC döpte det till i sin vignett för spelen som ni hörde nyss, America's Games. De spel som alla trodde att den olympiska födelsestaden Aten skulle få arrangeras som ett 100-årsjubileum. Men som grekerna bittert uttryckte det, Coca-Cola köpte OS. Och den mest populära olympiska sporten i USA brukar vara gymnastiken. Och det skulle gå en vecka in i de här spelen innan amerikanerna skulle få till det ögonblick de väntat på. Tisdag kväll i USA, bästa tv-tid, mångmiljon tittning förstås. Lagtävlingen, nation mot nation, lagmångkampen kittlade extra eftersom det blev en duell mellan USA och Ryssland. Och under de 14 olympiska spel som avgjorts fram till det här datumet hade USA aldrig vunnit denna, inte ens i Los Angeles 84 då Mary Lou Rettons lag tog silver. Ryssland, tidigare Sovjet, hade istället vunnit 10 av 14 gånger. Men då, i Atlanta, så gör USA en riktigt stark tävling, och inför det avslutande hoppmomentet så hade amerikanskorna en knapp ledning då 18-åriga Kerry Strug, som inte var den mest omtalade amerikanska gymnasten inför mästerskapet utan ansett som talangfull men inte alltid ärligt talat bäst när det gäller. Hon fick nu chansen att mer eller mindre avgöra tävlingen.
So Kerry Strug, it is up to her. If she can score 9.493 and to see her parents in the stands or better, then she will win the team gold for the USA. She's the last to go. She's the only one who can do it. Oh! Three falls in a row for the Americans.
This is
limping. Kerry is hurt.
Oh, this could be really bad news, John.
Kerry Strug is in trouble. She just stumbled there.
Kerry Strug skadar sig, skadar vristen i landningen, men hade ändå ett okej resultat och det borde kunna lösa sig för USA ändå. Men när hennes lagkamrat för andra gången i tävlingen Dominic Moceanu föll i sitt hopp, så behövs det ett sista från Strug för att USA ska kunna säkra guldet. Och i ärlighetens namn, Kerry Strug kunde ju egentligen inte hoppa. Så illa skadad var hon, men hon förstod att hon måste för att säkra tidernas första amerikanska guld, och det blev en kamp mellan viljan och smärtan, och hon ville ju såklart så gärna att guldet skulle ordnas. Foten lindades oerhört hårt för att skapa en möjlighet att göra det sista hoppet. Och här skulle den här historien kunna landa i olyckspåsen faktiskt, för jag menar, det är ju inte lämpligt såklart att tävla svårt skadad. Och det blev en debatt efteråt också att hon tvingats till det sista hoppet av den amerikanska lagledningen. Det har hävdats att Strug ska ha sagt till tränaren, "Do I have to do this?" Och tränaren har då oansvarigt sagt ja. Att guldet var viktigare än hälsan och den enskilda gymnastens karriär. Men Strug har efteråt blivit irriterad över den här historiebeskrivningen, som att hon varit ett viljelöst barn. Hon ska enligt henne då istället ha frågat, "Do we need this?" Och svaret då var att USA behövde ju faktiskt Strugs hopp för att kunna vinna tävlingen. Hon bestämde sig då och gjorde sig redo för det omöjliga. Med det som skulle visa sig vara två skadade ledband i den ena vristen. Och den amerikanska coachen, han ger de sista sporrande orden.
I saw everyone, "Come on, Kerry, you can do it," because, you know, we all knew that the gold medal was on the line.
Kerry Strug is hurt. She is hurt badly. She hurt herself on the first vault. Probably the last thing she should have done was vault again, but she did, and now she is in a lot of pain. A 9.712, she has done it! Kerry Strug has won the gold medal for the United States team.
We'll be right back.
ask me, are you upset that you're defined by that one moment in Atlanta? And the answer is no, because I'm very proud of that moment. Many people don't have one moment that everybody kind of identifies them with. I was known as the gymnast who had a lot of talent but couldn't put it together when it counted. I wasn't mentally tough, is how I was portrayed. And they were correct. The media was right. I would always falter when all eyes were on me. So that last vault to finally put it together when it counted most for that first ever team gold medal, it really signifies a lot. I had finally come into my own.
Känslosamt, och för en som har stukat fötterna några gånger, och i det här fallet Kerry Strug, två ligament avslitna, och hoppa på det och mer eller mindre landa på vad som blir mer eller mindre en fot, förstå vilken tyngd det blir på den, och rädda upp hoppet och vinna guldet, så kommer det rakt in i hjärtat. Och sen se den här hårdförde tränaren bära henne till medaljceremonin gör ju det hela känslosamt.
Ja, det är ju filmiskt.
Det är filmiskt. Ja.
Det. Och jag vet inte om det kommer den här filmen. Ni kan väl hojta till om det, men jag har inte hittat den här filmen. Men jag vet att Ronny Sandahl, som ju är manusförfattare, jag tror han skrev manuset till den här filmen Borg. Mm. Han vet jag höll på i alla fall med manuset. Den kanske ligger där ute som ni alla vet om, men jag har inte snappat upp filmen än. Den utifrån Kerry Struggs självbiografi som heter Landing on My Feet, A Diary of Dreams.
Ja, de vet hur de ska rubriksätta.
Ja, och Ronnys arbetsnamn i alla fall var ju Perfect. Perfect, att filmen ska heta det.
Okay.
För det här är ju precis som om någon har hittat på det.
Ja, verkligen.
Ja.
Och så USA mot Ryssland. Ja, så har man den delen i det hela också. Nej, starkt.
Mm. Och jag tror att det finns lite liknande saker i kärlekspåsen, så vi får se om vi får något liknande den här gången till nästa vecka. Alltså olika typer av bragdbetonade saker, men vi har ju allt möjligt här.
Ja, det har vi. Det hoppas jag och vet jag. Jag ser ju många påsar, eller många påsar, många lappar.
Ja, hur många är det ungefär?
Kan det vara en 20-30 eller något i den stilen i kärlekspåsen som jag håller i just nu, och tänkte att det får bli lite kärlek.
Vad roligt att vara tillsammans med påsen med dig, Jens. Ja, du brukar ofta vara på distans. Okej, hur lägger vi upp det då?
Jag kan ju ta och dra en lapp. Och så sedan så kan ju du få beskriva vad det står på den, utan att jag ser det hela. Jag tar upp en gul lapp här, och samtidigt som jag gör det kan jag bara säga till alla kära poddvänner att Tommy är ju en ljudfascist.
Fascist, det är hårda ord.
Det är hårda ord.
Men vad heter det? Fetischist kanske?
Fetischist. Men grejen är den att Tommy har varit tvungen att sitta vid mitten mikrofonen, vilket innebär att ibland måste han vända sig till vänster för att prata till Camilla, ibland till höger. Och jag vet när Tommy kommer att gå igenom den här inspelningen att han kommer att irritera sig på att ljudet i hans röst varierar. Så alla nu vet vad det beror på.
Jag har försökt ligga nära micken hela tiden.
Ja. Här vänder jag lappen mot Tommy, ser ingenting själv, och så får vi se. Håller jag den upp och ner
så här. Den här kan vara lite svår att knäcka för dig. Det beror på hur, jag vet inte riktigt hur det är med din golfkompetens.
Ja, den är väl si och så.
För det är golf, och det är ett av de största namnen genom tiden. Vi har ju såklart kärleksbombat, eller var det olycksdokument? Jag minns inte. Jag tror det var kärlek, Tiger Woods.
Okej, det är inte The Shark den här gången.
Nej, han skulle kunna ha varit.
Jag tänkte...
Men det här är ett annat jättestort namn, amerikanskt namn. Jag skulle nog säga att han är kanske näst störst i antal titlar. Jag vet inte.
Det är inte... Jack Nicklaus, tänkte jag.
Bra.
Snyggt. Okay.
Du tog det.
Men det är väl ändå god kommentering som har trollbundit även alla Zachrisson, som har trollbundit även sådana som jag, som egentligen inte har ett genuint golfintresse, men ändå så följer man en del tävlingar bara för att följa kommenteringen.
Jack Nicklaus, en av de största genom tiderna i golf. Det gick 357 blir det då nästa vecka avsnitt innan han kom upp. Jag tror inte vi har nämnt honom vid namn ens tidigare.
Nej.
Det är dags nu.
Tänk, det finns många stora kvar i lådan.
För ibland krisar jag lite mentalt och tänker så här.
Finns det några kvar?
Finns det ett slut? Men det verkar inte göra det. Det bara rullar, och det är mycket våra lyssnares förtjänst också.
Ja, och så sedan så det faktum att det fortsätter att idrottas och ske saker och födas stjärnor och speciella händelser.
Då sticker vi också till fotboll, du och Jens, i det här avsnittet som ju har handlat om allsvenskan och inte minst EM. Vi önskar de svenska fotbollstjejerna lycka till.
Verkligen.
Och friidrott, Duplantis och company, friidrotts-VM hinner vi prata om, för det är faktiskt ett avsnitt till innan VM startar om en vecka i Eugene, Oregon. Men framförallt, jag tänkte vi skulle avsluta så också med sy ihop det hela med Arne Hegerfors. Mm. Alltså en av de största genom tiderna, fick ju faktiskt stora journalistpriset. Han och Lasse Granqvist är ju två av dem, det fåtal som har fått det på sportsidan. Kristallens hederspris också har han fått. Men vi har ju våra supportersånger, och även om du minns det, Jens, men när Markoolio gjorde den här Mera mål från år 2000 så, och EM där 0-0, ja, då var det ju featuring Arne Hegerfors på den här videon.
Ja, det passar väldigt bra.
Så här kommer Arne och Markoolio, och vi hörs igen nästa vecka.
Alla älskar Arne.
Alla älskar Arne. Hej då!
Hej då!
Hej och välkomna till Sport. Med oss i sportstudion idag har vi rapstjärnan Markoolio. Mycket välkommen.
Tack, Arne. Tack.
Du har inlett en helt ny karriär, kan du berätta?
Ja, som du vet så har jag varit nummer ett nu inom svensk musikliv ett bra tag och känner att det inte finns någon utmaning längre. Därför har jag valt att bli världens bästa på fotbollsspel.
Fotbollsspel?
Ja.
Domaren blåser. Och det är mål! Mera mål, mål, mål. Mera mål och mål. Det kommer det att bli. Vi vill ha mål, mål, mål. Mera mål. Se upp, nu attackerar vi. Med i Benelux kommer en EM-trupp som attackerar i grupp så alla lags ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, blir EM-finalister. Visar ett register på miljoner av finter, kalla killar som sibirisk vinter. Kan ett undrare skott, alla supermag. Är det inget snack, det är bara framåt attack. Översiktsfint, tunnel och stick, skarvas med nick och skott mitt i prick. Snurrar upp dem på läktaren, en efter en, hör korgubben fråga.
Ketchup på den.
Varje mål är som ett läckande sol, ser de börja böla vid 100-0. Kanonunderhållning för en underbar publik. Sverige är mål, vilken vacker musik. Bollen tar i stoppen. Vilket tempo, vilken fart, vilket drag. Ja, ah, han är bättre än Brolin. Ja, ah, det blir inte mycket bättre än så här. Matchtröja på och ut i gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, Markoolio byter om och är med. Kommer igenom försvaret som KGB. Som Belema på gång, fintar och passar till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söderberg domdera och grabbarna prestera. Han vattar på som Lelle Printer, rutar som en sprinter. Trixar och trollar med hemgjorda finter. Men plötsligt akut, tar luften slut. Kallar på borg, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser på som en jätteorgan. Fast jag ligger vid sidan, nästan död. Visar Sverige fotbäckta kämpa död. Där satt den!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.